Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej.
Är det på riktigt?
Ja, jag tror alltså, det.
Vi tog ett litet uppehåll på, då ska vi se, ja, lite dryga 1,5 år. 23 november 2018 drog vi en Joe Labero och kom aldrig mer tillbaka. Fan, hörni, sorry.
Ja. Men nu är vi ju tillbaka.
Ja, nu är vi här och nu sitter jag och kollar på de tre senaste avsnitten vi släppte. Det var nummer 73, Ingen kommer att rädda Sanne. Nummer 72, Lisette. Och nummer 71, Om man petar i näsan hamnar man i ECMO.
Mm.
Och då kan man ju säga att vi var lite före vår tid egentligen. Vi hade redan förutspått att det här skulle ske.
Typ, jag minns inte ens vad vi pratade om då. Det var väl
det var influensa, säsongsinfluensa.
Mm.
Och nu sitter vi här med anledning egentligen av att det har skett en pandemi i världen.
Ja.
The apocalypse. Corona happened.
Ja. Ja, det är väl kanske ingen som har missat.
Nej, Rona, is that you?
För kan vi... Men ursäkta mig, säger du covid-19?
Jag tycker det låter så jävla skärtigt.
Jag vet, visst gör det.
Ja.
Man måste ju säga corona. Alla muppar säger covid-19.
Ja, okay. Och jag skulle kunna sträcka mig till att kanske säga covid, men inte covid.
Covid?
Eller covid.
Covid med lite
spanskt
uttal. Men inte
covid-19. Vadå, som att det kommer komma en covid-20 edition och 21 edition?
Covid, det låter som en... underläkare.
Underläkare. Fan, vilket...
Covid, kan du skriva den där remissen?
Vilket dåligt betyg på underläkare. Fan.
Nej, men vadå?
Sorry till
COVID.
Alla. Sorry till alla underläkare. Ja. Nej, men med den anledningen av covid. Covid-19, corona. Rona. 19 edition är vi nu här.
Nu har vi äntligen något att prata om, känner vi.
Ja, men fan, det krävdes en pandemi för att vi skulle ta oss i kragen och sätta oss vid de här mickarna igen.
Ja.
Och ja, då är vi här.
Här är
varmt
vi.
Välkomna till avsnitt 74 av Sköterskepodden.
Mm.
Coronasoppan. Jaha.
Ja.
Ja, vilken jävla soppa det blev av 2020.
Ja. Där stod man på nyårsafton, glad i hågen,
lyckligt ovetandes om...
Eller var jag ens glad i hågen? Jag minns inte ens vad jag gjorde på nyårsafton. Jo, jag kom på. Ja.
Jo, jag minns också vad jag gjorde. Och då var jag var inte så glad i hågen, men
man hade ju
inte i sin vildaste fantasi kunnat tänka sig att det här skulle ske.
Nej.
Alltså när man hörde de första fallen från Kina.
Ja.
Då kunde man ju inte, alltså jag finner, nu har jag börjar stamma liksom, för att jag typ inte ens kan förstå hur surrealistiskt det här är.
Jag vet. Det är ju verkligen typ apokalyps filmen liksom.
Ja.
Vi lever ju i apokalypsfilmen, fast ja.
Jo, men det gör vi. Och det har också så här, det är inte bara det är sjukt att det här händer, utan det är också, jag tycker att det känns så himla, alltså det är som att varje dag så blir man, jag glömmer bort mig själv lite varje dag att så här, det här händer, och sen blir man påmind, tycker jag. Det blir som en så här reminder hela tiden. Okej, vad sjukt det här är. Och grej efter grej efter grej händer, och nu har väl kanske den värsta hetsen, eller så här, du vet.
Man har ju lite vant sig på något sätt.
Ja, vilket är sjukt också, att man tänker hur vanemänniska man är. Nu är det inte konstigt att det inte är någon folk på stan, eller att folk inte går i närheten av varandra, eller att man kör social distancing, eller att man inte har träffat sina polare på vad är det? Det var någon som sa häromdagen att det har varit 5 veckor. Stämmer det?
Ja, det stämmer. Alltså det började ju i typ i början av mars. Det
var alltså
ju
i Sverige.
Ja, men alltså för att jag vet att jag var på personalfest. Kommer du ihåg när vi var ute?
Ja, just det.
Morsan har ju varit ute på galej en gång.
Just det.
Fan. Det var den 6 mars. Och då hade vi afterski-tema. Det är ju liksom inget tema man kanske skulle ha idag. Men då var det precis, det var precis efter sportlovet. Det var då folk hade kommit hem. Men det var liksom inte någon som hade fattat att man skulle vara rädd för någonting. Eller att alla skulle bli jättesjuka. Det var precis i början av mars.
Det var
mars.
Då var ju övre eliten i Stockholm var i norra Italien, och sen tog de med sig corona hem.
De jävlarna.
Ja. Shame on you. Nej, men ärligt talat, det har varit de 5 längsta veckorna mitt liv.
Alltså tänkte att det var 5 veckor sedan vi var ute den där kvällen. Det känns ju som att det kunde vara ett år sedan.
Ja. Nej, det är sjukt. Och så här, utöver det här, vi ska absolut prata om corona. Nu är alla skittrötta på corona. Alltså man blir ju lite less. Ibland så bara stänger jag av mobilen.
Ja, men vad finns det mer att veta, känner jag?
Nej, jag vet inte. Det har ju börjat smyga sig in lite andra nyheter på löpsedlarna. Eller på, om du kollar liksom nyhetsapparna, så har det börjat komma lite andra nyheter. Förut var det ju bara corona liksom. Mm. Men det jag skulle säga var i alla fall att under de här 5 veckorna nu som har hänt, alltså det är inte bara det här som har hänt i livet. Vi kommer ju såklart prata om corona, men vad har hänt mer? Du har ju fått ett barn, kan vi prata om det? Mm.
Det var inte under de här senaste 5 veckorna.
Nej. Nej.
Men jag fick ju ett barn där för ett tag sedan.
Ja.
Det var ju typ lite mer. Tycker att jag ska utveckla.
Kan du berätta, vad är det för barn? Vem är hon, den här fantastiska klumpen?
Jo, men när slutade vi podda? Var jag ens gravid då?
Ja, det var det.
Ja, det var jag.
Det var i takt med det som vi började inse att det var svårt att få ihop det. Du bytte jobb.
Just det. Och så var det ju din jävla backe där.
Och sen flyttade jag. Och då hamnade poddmickarna i Shurgard, och sen har jag inte sett röken av dem sen dess, tills jag grävde fram dem efter faktiskt mycket efterfrågningar, att så här, folk, det är ändå gulligt att folk fortfarande hör av sig och
faktiskt
tycker att det vore trevligt att höra våra fantastiska stämmor igen. Okej, så du har fått ett barn, en fantastisk liten flicka. Eftersom du inte utvecklar det här själv, så har du alltså fått ett barn. Vad heter hon?
Hon heter Cleo. Hon är nu 1 år typ. Lite mer. Nej, men det går väl strålande. Hon är asgullig liksom. Som alla tycker om sina barn. Men sen är väl mitt barn också kanske ganska mycket gulligare än alla andra barn.
Det tycker jag också.
Ja.
Men jag är också partisk.
Ja, nej, men hon är asgullig. Och hon alltså det är ju lite, det närmaste man kan beskriva det är ju faktiskt, även om det låter så här cheesy, men det är ju lite som hon var kär liksom. Som man var nykär. Det är det enda jag kan relatera till. Man kan så här sitta och titta. Som man gör när man är nykär. Att man bara säger, gud vad gulligt. Typ som Patrik. Så här, gud vad gulligt, han håller gaffeln. Så tänker jag kanske inte längre. Men man gjorde ju det i början.
Men jag kan ändå relatera. Alltså, för att jag fick ju också en... hade jag fått min brors då? Nej.
Jo.
Nej.
När är hon född? Är inte hon född i augusti?
Ja, men inte när vi... Alltså, jag hade inte fått henne när vi slutade podda. Nej, det går ju inte.
Gud.
Nej, men den alltså den känslan av att så här, både, jag känner ju starkt för Cleo och Alicia, alltså Lisettes barn Nisse, men att få ett blodsband, alltså Naomi, det är ju en helt orimlig känsla, en reaktion som jag inte ens visste fanns i min kropp.
Nej.
Liksom.
Nej.
Jag kan bara kolla på det där barnet och känna att jag är kär i det.
Hon är ju svingullig alltså.
Ja, men det spelar, jag tror inte så här, som du säger,
man det spelar ingen roll. Man tycker det är ju för att man blir kär i det där barnet som man tycker att det är
förblindad av kärlek.
Ja, ja, men faktiskt.
Amazeballs. Och helt sjukt vad, vilka reaktioner det finns i våra kroppar. Ja, okej, så det hände. Cleo hände.
Ja.
Du är back from mama leave.
Ja. Jag var ändå hemma i ett år.
Ja.
Men jag jobbade ju ganska länge tills jag födde barn och sen var jag hemma och nu är det så jävla skönt att jobba.
Ja. Jag tänker att vi får avhandla den biten i ett annat avsnitt. En hel, jag tycker vi ska ha ett helt barnavsnitt bara för att reta alla.
Ja.
Som inte tycker att det finns nog med baby och mamma poddar. Så ska vi också bli en sån där liten babypodd.
Bara prata om bebisar och sånt.
Ja, och bajs och kiss och deras magar.
Men det är ju det, man hade ju jävla nytta av att ha jobbat på stroken, tänker jag. Eller jobbat på sjuksköterska överhuvudtaget. Med det är ju exakt som att ha, alltså att ha en liten, när de är sådär pyttesmå.
Ja.
Det är precis som att ha en patient liksom. De kan inte äta själva, man måste mata dem. De har lite sväljsvårigheter. Så att man måste också se till att de inte sätter i halsen. Purerad mat, det går ju liksom, du kan ju ge dem en biff.
Timbalkost.
Den enda
stora skillnaden är väl att ett barn ligger ner och äter.
Ja, och det kan ju inte göra med stroke-patient. Men jag menar, nej det är sant. Men sen när de börjar äta, när de är så där små, inte vet jag, när börjar de ens äta? 4 månader, när de kan sitta.
Ja.
Då är det att man matar dem, man liksom tvättar där, om man byter deras blöjor. De kan inte heller prata, så man får liksom gissa sig till vad de vill.
Ja, nej, men det låter ju precis som en kats G.
Ja, exakt.
Recap, Meda, du jobbar kvar på ryggkirurgiskt centrum.
Mm, det gör jag. Det är ju jävligt gött, får man lov att säga. Jag trivs jättebra.
Det är ju förväl heter det. Ja. Men hur fungerar er verksamhet nu när corona har hänt?
Ja, har när corona kom. Jo, nu har vi fått något slags avtal, något regionavtal. Mm. Så att vi får ta över patienter från Karolinska.
Mm. För att avlasta dem eller för
Precis, för att avlasta.
Inom ryggkirurgi då, antar jag.
Ja, eller det är väl neurokirurgerna med... fast det, alltså man opererar ju inte, de opererar ju inte i hjärnan utan i ryggen, fast neurologiskt liksom.
Mm.
Så det har vi ju lite patienter och det känns ju också bra. Alltså för att man vill ju ändå känna att man hjälper till på något sätt i den här the corona soup. Men det är jättebud, men alltså det är bra. Jag är skitglad att jag har börjat jobba igen och det är fortfarande verksamhet liksom.
Ja, för att all mottagningsverksamhet alltså har ju stängt ner. Eller nu kanske jag så här, allt kanske inte har sänkt ner, men jag tror att mycket har slängt ner för att man ska undvika sådana onödiga besök. Så jag hade faktiskt jobbat med en tjej igår som har då blivit utlånad till akuten. Hon jobbar inom någon administrativ mottagningsverksamhet liksom. Och nu har hon då fått börja jobba på akuten, men också med bibehållna arbetstider, för hon har 2 barn och så här, har ju ändå, vilket jag förstår så här. Barnen försvinner ju inte för att corona kom.
Nej,
livet
gör ju liksom inte det.
Nej, livet fortgår ju.
Nej, men och jag tänker också så här, det är ju, man har ju liksom också ett ansvar, liksom privata vårdgivare har ju också ett ansvar att se till att man fortsätter med sin verksamhet. Alltså för att jag menar alla speciellt liksom ryggpatienter, de kan ju ha asont. Och liksom även om man är privat så måste man ju, det är ju liksom mycket lidande om när, nu när, fram, när operationer blir framskjutna och annan vård måste ju också bedrivas. Det känns som att det är väldigt superduper mycket fokus på bara just liksom covid. Nu sa jag ju covid.
Nu sa du covid, ja. De sena effekterna av det här skulle man ju vilja få någon slags spådom på vad som kommer hända. Alltså hur kommer det här bli i framtiden med alla typ som du säger, cancerbehandlingar, ryggoperationer, allt som inte är urakut som nu har blivit skjutet på. Det kommer ju bli en annan soppa.
Det kommer bli... Men det är ju lite ett senare problem, känns det ju som.
Ja, det är klart. Men, och sen så tycker jag också att, som du säger, det är ett senare problem. Men det personliga lidandet för alla de här patienterna som nu måste gå och vänta på grejer, eller måste gå och ha ont, eller man har svårt att få tag. Alltså, har du ringt till 1177 eller försökt få en tid någonstans till något mottagningsbesök under den här tiden?
Nå, det går ju typ precis, inte att komma fram. Nej, men precis i början så skulle jag ringa för min, ja, min dotter var lite sjuk, eller hon var lite förkyld. Men då det gick liksom inte att boka någon tid då. Det var också precis där i början och det var liksom värsta. Jag fick ju för sig komma till vårdcentralen och det var liksom ingen som frågade egentligen. Det var ingen som misstänkte att hon skulle liksom ha corona eller så, för det var så tidigt. Nej. Men det var ändå så, nu är det ju inte ens någon som vill träffa henne. Nej. Så här, hostar hon? Ja, nej men okej, vaccinet har vi så här skjutit upp i 2 månader nu för att hon fortfarande hostar. Så de vill ju inte träffa henne på BVC, vilket man förstår såklart.
Men, ja, det blir ju en sån himla stram, alltså det måste ju vara ett sånt stramt regelverk, tänker jag.
Ja.
För man kan ju inte bara, nej men hon hostar säkert för att hon är ett barn och är förkyld i ett år i sträck, eller föddes snorig.
Och som alla föräldrar säger, nej men hon är bara snorig.
Ja. Nej men okej, okay. Så de sena effekterna, det kommer vi också kanske diskutera då i ett framtida avsnitt. Alltså upplägget nu också, för att alla ska förstå nu, vi är alltså inte tillbaka på veckobasis, för att just nu så har vi ju då en pandemi här i världen, vilket gör att vi behöver jobba. Eller jag behöver jobba och du behöver
jag
jobba.
Jag behöver jobba och ta hand om ett barn och, ja, det är
logistiken ännu, är svår.
Om det var svårt att få ihop det förut, så är det fan ännu svårare nu.
Ja. Och jag tänker också att vi i något avsnitt ska prata om hur hela min hälsa gick åt helskotta efter att vi slutade.
Gud, vi har egentligen podda. Så mycket att prata om.
Jag vet.
Men jag tänker, det har ju liksom hänt grejer med dig också sen senast.
Ja, det har det.
Du har inte fått barn.
Inga barn än.
Nej.
Det får vänta. Det står inte på min att göra-lista.
Nej.
Eller ja, det gör det ju någon gång i framtiden, men inte just nu. Jag har ju börjat jobba på akuten.
Jaha, så
det kanske ni har sett på Instagram. Men det är faktiskt helt sjukt. Och du skrev ett sms till mig. Jag började på akuten i början av februari. Det är alltså 2 månader sedan.
Det är så jävla det, bra timing har du.
Det har varit en sån jävla... sjuk grej. Inte bara de facto att så här, man slits från sin trygghet på vårdavdelningen, alltså avdelning 95 då, som jag har jobbat på i 3,5 år. Att gå från avdelningsarbete till en akut mottagning, det har varit en sån jävla utmaning. Inte bara, alltså själva sköterskejobbet, inga problem, jag är helt bekväm i alla mina arbetsuppgifter. Det svåra har nog varit att lära sig att släppa kontrollen. Det är sånt högt flöde ibland, så att man kan liksom inte
hålla koll på allt.
Nej, man kan inte hålla koll på allt. Och är man lagd som en så här kontrollfreak, som jag själv är, så alltså det var de första 2 veckorna, då ville jag faktiskt jag vill inte ens gå tillbaka. Jag ville bara säga upp mig innan jag ens hade börjat. Men sen måste man ju också ge det lite tid. Och nu så här 2 månader efter, det känns bättre. Jag är fortfarande inte helt bekväm än med hela den här hela känslan av att känna sig otillräcklig och känslan av att inte känna att man har full koll. Det är en utmaning varje dag. Sen är det väldigt skiftande tempo också. Vissa dagar kan det vara cool, lugnt, och då känner man att så här, okej, men det här grejer jag. Och sen nästa sekund så är det myrornas krig i hjärnan och fullkomlig jävla cirkus på sektion. Och du har liksom, du bara jobbar. Tänk dig att du står på ett minfält. Du är med i ett avsnitt av typ Band of Brothers eller någonting, och så bara, det bara viner bomber runt omkring dig och det är tyst. Och sen i nästa sekund så kommer ljudet tillbaka. Och bara bah! Och så måste du ta tag i någonting. Du vet inte vad du ska börja med, men du måste börja med någonting.
Men är du nu, alltså om man jobbar på akuten, jobbar man på alla, för på, är det liksom på alla akuter att det finns en, för på Danderyd är det ju en kirurg och en medicin, en hjärt och armväck.
Jag pekar. Ortoped.
Ja, just det. Ja, ortoped såklart.
Så min inskolning, så här, jag hade, long story short, jag hade lite oflyt då eftersom jag prickade den här pandemin när jag började. Jag hann ju jobba i typ 2 veckor innan det började liksom, kanske 3 veckor innan det började gå käpprätt åt helvete för hela jorden. Så jag hamnade på hjärtskärtsektionen och fastnade där i min inskolning. Vilket så här, det var ganska så här, i efterhand ganska skönt att börja på en sektion där jag kan patienterna, jag känner alla läkare, arbetsuppgifterna är liksom precis som uppe på avdelningen, bara lite snabbare tempo. Och tänkte typ, det kändes som att jag jobbade på en vårdcentral fast i 400 gånger upphöjt tempo. Så kändes det. Och sen så fastnade jag där. Och jag förstår det, för att det är ju inte lätt för någon att planera bemanning eller inskolning när det händer en pandemi. Så att jag krigade på där på den här hjärtsektionen för att sen känna att okej, men nu har jag lite ruttnat på det här. Och då fick jag gå vidare till medicinsektionen. Så nu är jag inskolad där, och sen har jag nu i veckan avslutat min inskolning på kirurgsektionen. Så nu är jag inskolad där, och nu i slutet av veckan ska jag inskolas på ortopeden och nästa vecka larminskolning. Så att, och det här är då,
det är väl larminskolningen man vill åt.
Ja, men jag är eller? Så jävla peppad. Och det här är bara tack vare att jag har fantastiska kollegor som bara har hjälpt mig att komma igenom det här inskolningsskeendet väldigt väldigt snabbt och smidigt. Så att det känns skitkul.
Men har det gått bra? Har det liksom varit jobbigt att vara ny? För att så här, det är, alltså, har man jobbat på avdelning kan man ju jobba typ på vilken avdelning som helst. Det spelar inte så himla, alltså det är klart att det skiljer sig. Jag hade ju inte jobbat inom kirurgi innan liksom. Men jag menar det, alltså avdelningsarbete är ju ganska likt oavsett vad man jobbar med. Sen är det lite olika rutiner och man blir, men
Det har gått bra, eller det har varit, nej fan jag ska inte ljuga, det har gått upp och ner.
Ja.
Det är faktiskt rätt svar. Och det är som sagt, jag har svårt för nya grejer, det vet vi ju sedan gammalt. Jag har känt mig ganska rotlös och det är en stor arbetsgrupp, alla är supertrevliga och superhärliga, det är ingenting med det. Men så här, det är ganska jobbigt att vara ny i en sån där stor arbetsgrupp för att så här, man känner ingen, ja, jag känner några personer, men oftast så känner man ju sig ganska, eller jag är ganska beroende av att känna en trygghet i arbetsgruppen. Och det är ganska svårt när det är en arbetsgrupp på över 200 personer och det kommer nya människor varje dag som du inte ens har träffat och som du ska jobba med. Och du vet inte, alltså på avdelningen är det ju så här, där kunde vi ju, jag kunde allt om mina kollegor där uppe. Du visste ju exakt hur dina undersköterska jobbade, vad du kan förvänta dig av dem, vad de kan förvänta sig av mig. Alltså det är ju en trygghet på en helt annan nivå. Nu har det bara varit så split vision typ, för att du måste ha koll på dig själv och också att du ska kunna lita på att den andra personen gör sitt jobb. Och det är ju en tillit som behöver byggas upp under en längre tid.
Ja, det är ju inte något man
Nej, och det har varit varenda dag. Och sen också att jag har varit, att det har varit inskolning och du vet, ja, jag är ju fortfarande mitt i det här och jag tänker att det tar tid. Och alla jag har pratat med känns ju som att de har gått igenom exakt samma sak. Att så här, nej men det tar tid, ta det lugnt, det kommer gå bra. Men det har varit en utmaning, helt klart. Och slänga in lite corona på det också.
Ja, för det jag tänkte, nej det kanske är svårt för dig. Märker du liksom någon skillnad? Jag tänker att man kanske kommer börja räkna om tidräkningen. Vi kommer kunna ha
pre-corona,
istället för före Kristus så har vi pre-corona.
Ja. Jo, men jag tycker att jag ändå hann märka ganska trycket, alltså patientflödet var ju upphöjt till 100 gånger mer liksom innan corona. Sen byggde vi ju en akutmottagning utanför akutmottagningen och det visade sig vara ett jävligt vinnande koncept. Det började då med ett tält som såg ut som att någon hade skänkt från en gammal kräftskiva, du vet, ett vitt så här partytält. Där vi började triagera patienterna i yttre triage, alltså bestämma vem som fick komma in och vem som kunde hänvisas någon annanstans eller fick gå hem och liksom kurera sig själva. Och där tar man också anamnes på så här förkylningssymptom eller feber och andra covid-symptom. Men sen byttes det här ut till något så här fält, krigstält typ från någon bataljon.
Det såg ändå coolt ut. Då fick man ändå lite
krigskänsla.
Ja, nej, men jag tänker, nu har inte jag så mycket så här, man ska ju inte skämta om det liksom, krig. Vi är ju aldrig superförskonade av att inte ha upplevt typ någonting hemskt egentligen.
Ja.
Men det var ju lite så här filmfeeling.
Ja,
man hade ju lite zombie film.
Ja.
The Walking Dead känsla.
Ja. Eller? Ja, det, alltså lite så. Och sen, ja, och sen gick ju det här då tältet vidare till att sen bli ett en barack som nu är, står där. Ett riktigt jävla hemmabygge. Jag kollade häromdagen när jag var i det där tält, eller i den där baracken, kojan eller vad det nu kallas för. Då upptäckte jag tror att det är en gammal toalettdörr som har använts till så återanvänds. Det är så här ett vrede, ett lås.
Men jag älskar ändå den här grejen att så här... det är jävligt mycket grejer som liksom har, som bara har löst sig. Så man tänkte så här, hur fan ska det här gå?
Ja.
Och så bara har det fixat sig. Man byggde ett tält och ja, det var lite provisoriskt, men det funkade ändå. Nu är det en barack och så har man tagit någon dörr där. Och
ja.
Att liksom, det är ju speciellt, kan jag tycka, alltså om man jämför med att ha jobbat liksom på olika arbetsgivare, så här landstinget är ju liksom en ganska speciell
arbetsgivare.
Ja, om man liksom jämför, vi har ju ändå jobbat tidigare som inte var inom vården, att så här, landstinget är ju ganska så här stelbent och trögt. Det är en stor organisation och allting ska upphandlas och man får inte göra saker hur som helst liksom. Vilket såklart är bra, men det kan ju bli, det blir lite trögt, men att man ändå har lyckats lösa såna här grejer så jävla fort. Jag är ändå impad med tanke på att det kunde ta sig ett halvår att få igenom ett nytt PM om hur man,
nej, men jag
vet
jag,
hur man skulle ta kontroller på patienter liksom.
Ja. Nej, jag är verkligen, alltså jag är precis som du. Jag känner, alltså jag är så imponerad och det här kommer jag har stolpat upp lite vad vi ska avhandla under dagen.
Eller det är
under,
så bra att du ska organisera. Som vanligt har jag inte förberett mig ett skit.
Nej, men det är inte mer, alltså det är mer sådana grejer som jag ändå vill ta upp. För att såhär, man kan sitta och prata och såhär, vi skämtar ju mycket, men det blir ju också såhär, det, jag vill också understryka att när vi skämtar om corona, då menar inte jag att vi skämtar om folk som dör och lider i det här.
Nej,
utan vi
inte.
Menar mer helhetsgrejen, vilken jävla sjuk grej att det här händer. Och det blir ju också en försvarsmekanism. Att på något sätt måste man ju kunna garva lite åt det vi går igenom. För att man, det är ju bearbetning av allt som sker.
Det här är ju hantera, såklart.
Men jag ville bara återkomma till, apropå att du tyckte att det var coolt att jobba på akuten. Så det här skickade du till mig häromdagen och jag bara kände exakt samma sak. Då skriver Karin så här till mig: men på riktigt, är fan så stolt över att du jobbar på akuten. Så coolt, det är bara de riktigt coola som jobbar på akuten. Eller är det bara de riktigt galna? Oh ja, du är ju både cool och lite galen. Bäst är du.
Ja, fan, jag vill ju också egentligen. Jag har ju också alltid haft en dröm att jobba på akuten.
Ja.
Det är ju liksom, men jag vet inte. Nu känner jag att, vet inte. Jag är ju lite, det blir ju, jag hoppades ju typ att när man fick barn att det inte skulle bli så här. Men det är ju som att man får ju lite annat fokus.
Ja, men det är väl klart. Och sen, hon är liksom ett år. Du kanske kan vänta några år. Och sen vänta tills den här pandemin har gått över innan du söker anställning.
Ja.
Nej, men och så här. Corona på akuten har ju varit en, apropå det här baracken då som de har ställt upp då. Om vi ska återkoppla till arbetsbördan innan och hur den är nu. Mm. Nu är det liksom utmattande på ett helt annat sätt. För att nu har vi har ju delat upp akuten i två delar. Så det finns en icke-covid-del och en covid-del.
Ja.
För att inte blanda ihop de här patienterna. Sen kommer de här patienterna oundvikligen.
Ja, ibland så hamnar någon på fel ställe. Så är det ju.
Ja, man upptäcker grejer. Inget är skrivet i sten. Och vi vet ju inte än hur stor den här spridningen kommer bli och vilka åtgärder vi behöver ta. Men just nu ser det ut så här. Och det kan vara så att du kommer till jobbet och har varit ledig en dag. Och då gäller inte det som var sagt dagen innan. Mm. Så att informationen är ju också en jävligt viktig del i hela den här stora apparaten. Att så här, informationsspridningen, det är väl kanske en av de största utmaningarna, att få ut information till en sån stor arbetsgrupp.
Ja.
Så att alla ska förstå vad som gäller just nu.
Mm.
Men det som är, har varit tyngst tycker jag är att flödet är liksom på ett helt annat sätt. Att nu kommer patienterna in på den här covid-delen då, otriagerade. Ingenting är gjort. Utan du måste liksom gå in på patientsalen. Kanske ambulansen kommer och möter upp dig och lämnar en liten rapport.
Mm.
Lägger in patienten på sal. Och då ska du då, eftersom vi har haft lite brist på material, som alla då har, kanske har läst i tidningarna, så måste man vara väldigt effektiv och tänka igenom vad behöver jag ta med mig in på salen. För att inte, du kan inte gå in två personer med full mundering.
Nej.
Och sen gå ut och sen klä av dig och sen klä på dig och sen klä av dig. Utan du måste tänka jävligt många steg framåt. Vad kan jag tänkas behöva ta med mig? Vad ska göras för att minimera svinnet på prylar och skyddsutrustning? Så du kan ju liksom i värsta fall bli fast där inne. I typ, igår var jag inne i 45 minuter och sen patient. Och då har man lite ont i magen när man vet att man ska gå ut igen. Man har ingen aning om hur det ser ut ute på sektionen. Det kan lika väl ha ramlat in ett fotbollslag med andra otriagerade patienter. Så det är väl kanske det största omställningen.
Att men vad
det
gör du liksom, om du glömmer, säg så här, alltså, ja, eller ja, det där lär man väl sig kanske. Men om du har glömt något. Ja. Säg att du går in där, du ska sätta, du kan ju, man kan ju liksom inte ta med en hel vagn med typ nålar.
Nej,
för då blir ju den kontaminerad. Då får du ju inte använda det någon annanstans då ju.
Nej,
det, men om du liksom ska sätta en nål, du har två med dig, du gör två försök och så får du inte in en nål. Och då behöver du en tredje. Fan gör du då?
Nej, men då kan man ju antingen stoppa ut huvudet lite fint och hoppas att någon går förbi i just det skedet. Det
är, man står där och ropar.
Ja, att någon är typ ledig, men det händer ju kanske inte jätteofta. Då får man ju ringa på salen och har du otur och alla är upptagna. Nej, men då kan du ju bli stående där inne. Och det känns ju också så jävla störigt att det ska vara sån tidsåtgång. Men det får man ju bara acceptera, för att så är det. Men det känns ineffektivt när man är van. Alltså när man är van att saker är så himla enkla, att du bara kan gå ut och in som du vill med basala hygienrutiner som vanligt. Då blir det här en annan femma liksom.
Men kan inte du berätta så här, om vi låtsas nu då, det kommer, men om det kommer en patient med misstänkt liksom coronainfektion, eller vad säger man?
Ja.
För då är den ju bara misstänkt från början. För det är väl inget test som har tagits oftast när den kommer till akuten, tänker jag mig.
Ja, och så här, jag måste också förtydliga där att man söker ju oftast inte med så här, hej, jag tror att jag har corona, utan man söker ju med ett problem,
typ. Ja, att man
dyspne,
har ja, men säg att det kommer en patient som har svårt att andas. Då kommer den till den här lilla baracken, eller lilla stugan.
Om den kommer gående, ja.
Ja, okej, okay, men vi säger att den kommer gående.
Mm.
Vad gör den då i baracken?
Nej, men då kommer den in och så sätter den sig där på en liten stol. Och så tar vi temp och en syremättnad.
Ja.
Och så får den patienten beskriva sitt problem.
Mm.
Och behöver den inneliggande vård, då får den komma in genom baracken. Är det som i de flesta fall, om man söker med kanske andningssvårigheter, det är jobbigt, då får man gå hem med liksom lugnande besked och ta hand om sig själv. För att man behöver inte per se vårdas på sjukhus för att man har corona.
Nej.
Om det inte är så att man har, säg att du har en risk, du är en riskgrupp eller du har kanske jättedålig syremättnad, du är jättepåverkad i andningen, eller du har, ja inte vet jag, av någon anledning så kan du inte klara dig hemma liksom. Det går inte. Men de flesta får ju kanske åka hem med lugnande besked.
Men testar man alla som är misstänkta då?
Lite osäker på hur det är just nu, för jag tyckte att jag hörde på nyheterna i morse, det här kan också vara helt fel, det kan vara bro science, att man ska börja testa fler. Men de som testas är ju de som läggs in på avdelning. Och det har också ändrat sig lite under tidens gång. Så jag är inte exakt säker på, nu har jag varit ledig idag, så man vet ju inte. Alltså man vågar ju inte riktigt säga någonting, för att det kan ändras jävligt fort. Men de vi har testat är ju de då som ska läggas in på en avdelning, eller typ kanske ska göra en operation eller någonting. Och det har också varit lite olika beroende på hur det har sett ut i tiden liksom. Det har ändrats. Och sen då triageras du in då till vårdlag och så kommer man in och så tar man liksom alla EKG eller blodprover och grejer inne på vårdlag. Sen är det inte säkert att du behöver bli inlagd. För att du, men triageringen är också väldigt hård, för att om du söker med att du kanske har en du kanske har brutit armen och så har du feber, ja men då hamnar du på covid-sidan.
Ja.
För att alla symptom som skulle kunna vara covid triageras till den sidan.
Hamnar man, är det bara, då är det bara enkelsalar, eller hur funkar det?
Nej, då har vi ju, det finns ju också en, det finns ju inte tillräckligt många enkelrum. Så att då har vi såna här obsplatser också, och där får ju de som kanske behöver lite extra tillsyn eller som inte är en riskgrupp ligga. Men det är ju samma, du behandlar ju dem på likadant sätt. Du har ju fortfarande helt fullmundering, och det handlar ju om det här 2 meters avståndet, om du inte har på dig kläder. Och ja, det är ju samma handläggande, bara att de är inte inne på ett rum, utan de ligger på den här obsplatsen.
Ja, men okej. Och den här ligger här, EKG, bla bla bla. Det är en riskgruppspatient, och man bestämmer sig för att den här patienten måste läggas in av någon anledning. Till exempel behöver syrgas kanske.
Absolut.
Ja. Och då säger doktorn, den här måste vi lägga in. Och sen då, hur fraktas patienten till avdelningen liksom?
Ja, i början var det vi som gick med alla patienter, och då var man alltid 2. Så då gick man en person bakom, och så gick det 2 meter framför, som inte behövde vara påklädd då om den höll ett avstånd, och skulle liksom styra bort andra människor som kom. Att så här, hålla avstånd, för nu kommer vi med böldpesten här rullandes på en brits. Men nu så kan vaktmästarna även de transportera, vilket är ju guld värt.
Men har vaktmästarna skyddsmundering på sig då?
Ja. Och det var också en så här konstig upphandling. Först så hade de inte det i sitt avtal, typ att de fick ha på sig skyddskläder. Men sen ändrades det ganska fort. Bevare mig väl att det hände liksom. Annars, det tog ju 100 år att frakta. Jag skulle frakta någon bort till infektion. Man är ju borta i liksom 45 minuter.
Vi hörs imorgon.
Ja, precis. Nej, men så det har ju, som du säger, det är ju också väldigt fint att se hur allting bara löser sig. Att man kan samverka kring det här och utveckla och bara lösa situationerna. Och det var faktiskt en av de punkterna som jag tänkte säga att vi skulle prata lite om. Om fördelar med corona. Och då menar inte jag fördelar med själva sjukdomen och att folk dör. Utan jag menar fördelar på det sättet att arbetsgruppen, man jobbar tajtare. Man jobbar tajtare med läkarna. Samarbetet bättre. Och typ som en sån grej att man bara får allting att fungera. Alla jobbar liksom sitt hårdaste för att lösa problemet. Vilket jag tycker är så himla fint. Och alla ja. Verkligen vill bidra till att få grejer att fungera. Och yrkeskategorierna har ju också kanske börjat göra grejer utanför sin comfort zone. Så jag till exempel fick en fråga häromdagen av en läkare, Viktor, som bara, kan du lära mig att sätta en PVK och ta prover? För att man vet aldrig när det kan behövas. Och det är ju sant. För att vi sjuksköterskor är ju ett bristyrke. Och de kan ju ändå göra samma grej. Så vissa läkare har tagit sig, alltså de gör grejer som de kanske annars inte skulle göra. Gå in och ta ett EKG eller ta blodtryck, vitalparametrar, bara för att underlätta. Få flödet att rulla liksom bättre. Och det är, man blir jävligt glad och stolt tycker jag när man ser den så här teamkänslan.
Ja, men ja, och när liksom folk ändå kan vara flexibla. Det är ju inte så jävla vanligt alltid.
Nej, men prestigelös, alltså att man ändå kan tänka sig att göra grejer som man kanske egentligen i annorlunda fall inte skulle göra. Som inte är ens arbetsuppgift. Har du någon sån tanke så här, det här tänker jag är en fördel med corona?
Nej.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Alltså kanske inte just inom vården tänker jag, men så här, du vet, miljöaspekten, man har väl sett att miljön mår lite bättre nu när vi har slutat flyga och konsumera lika mycket.
Ja, alltså det finns, jag vet inte, jag tycker att det är så jävla så här, svårt, för att det är ju så oöversiktligt, alltså det blir ju, det är ju så många faktorer som.
Ja, och det kanske är lite liksom utanför våran comfort zone också att prata om en miljö. Jag har absolut ingen koll, jag har bara hört. Det är också så här, man hör ju jävligt,
men det är väl, ja, men jag lyssnade på någon podd. Det här är väl också så här, gud. Det är ju som vanligt, vi slänger oss med saker som kanske inte är så jävla vetenskapligt alltid. Men att, nej men okej, det här var ju så deppigt. Men jag hörde i alla fall att de pratade om att att koldioxidutsläppen har ju minskat.
Ja.
Men de har ändå minskat så jävla lite så att det spelar typ ingen roll.
Jaha, ja, ja. Fan,
men det kan man ju säga en fördel också, att det här med klimatångest, den kan man ju känna, den är ju inte asnärvarande just nu.
Nej.
Den
klimatångesten förvandlades till coronaångest.
Ja, men precis. Det är som att man bara kan ha ångest för en sak i taget.
Ja, men och det kanske är bra. Det är väl en försvarsmekanism det också, att man inte har,
man kan liksom inte fokusera
på
allt.
Nej. Vad heter det, nackdelar är ju lite kanske enklare att diskutera. Jag har skrivit i mina anteckningar arbetsmässigt, och då menar jag typ, alltså hela den här grejen med att gå in och jobba i full mundering. Stå och andas i det här jävla andningsskyddet som känns som att tar du lite för djupt andetag, då kommer du svimma när som helst.
Men och det där, nu kanske jag avbryter dig, men kan inte du förklara det här? Jag är inte svinbra, men just det här med så här munskydd, andningsskydd. Och för det där är ju någon slags... jag som inte är så involverad i så här coronavård.
Ja.
Man ser ju mycket folk på stan,
ja,
som har liksom typ halsduken för munnen eller som har ett sånt här vanligt, alltså ett munskydd, och då menar jag typ ett sånt här
som,
ja, men precis, som typ tandläkare har. Och det är ju inte ett sånt ni använder på akuten.
Alltså eller vi har haft väldigt mycket olika prylar. Det har också varit en grej att det har varit olika grejer varje dag, för att alltså utbudet har ju styrts lite efter vad vi har fått från leverantörerna och vad som har kunnat levereras. Så då finns det ju de här andningsskydden. Jag kommer inte ihåg vad de heter, men som är liksom med ett litet filter.
Och de är på något sätt typ tätare och släpper inte igenom virus, eller?
Alltså jag har ingen aning. Jag måste säga, jag har ingen aning. Men det jag ska säga, det vi har olika, det är ju en droppsmitta. Än så länge tänkte jag säga. Men det som är att du har ju de här munskydden, och sen ska du ju även ha ett visir över. För att vissa av de här munskydden ger väl inte tillräckligt bra skydd, antar jag. Och sen har vi nu fått personer.
Men så skyddar du ju inte ögonen.
Precis. Vi har ju glasögon också, men glasögonen får bara användas med ett visst typ av andningsskydd, inte med de här kirurgiska skydden, utan då måste du ha ett visir över.
Varför det då?
Det har väl någonting med stänket att göra. Jag vet inte exakt vad som filtreras ut. Ingen aning. Men nu har vi även fått då alla som jobbar heltid eller är mer än 50% på akuten får ju hämta ut en sån här personlig skyddsmask. Du vet, som man ser ut som att man är i någon jävla
dykare
typ.
Ja, men som är som en gasmask typ.
Ja, precis. Ja. Och den har ju något slags filter i sig. Då täcker ju hela...
Vart har de här legat och gömt sig hela tiden? Är de liksom nytillverkade eller har de funnits i någon...
Ingen aning.
Nej.
Ingen aning faktiskt. Men... det, alltså man ser ju ut som att man har blivit överkörd av en så här, tänk dig en gyttjig lerväg och så kommer en traktor och kör och så blir det spår i nyllet liksom. Så jag sa att faktiskt i Teo igår, nu skämtar jag, men så här, ärligt talat, man pallar inte gå runt och vara ful, då får man, alltså jag vill inte gå runt och vara ful. Och man ser ut som en överkörd trasa.
Men vadå, det är väl ingen som ser ditt face när...
Nej, men när man tar av sig den där, det sitter ju kvar märken i nyllet.
Det är ju också jobbigt, tänker jag, för mig som är, jag är ju lite äldre än dig. Så mina de där märkena skulle ju sitta kvar jättelänge.
Ja, beroende på hur moistad din hy är, så sitter de längre. Nej, men det är inte bara att man går runt och känner sig ful, utan det är mer såhär, det är obekvämt, det skaver och det är fuktigt och det är inte optimalt. Men jag fattar ju att man behöver ha det, för att såhär, du måste ju skydda dig själv liksom. Men det, med det sagt, så är det är fortfarande en sån jäkla nackdel med hela den här grejen, att ha på sig de där grejerna. Det är jobbigt att jobba i den där, och inte bara estetiskt, utan det är jobbigt att andas i dem. Det blir varmt, man blir dåsig och... man står och stirrar länge. Alltså jag har kollegor som har hållit på att svimma. Jag själv har hållit på att svimma. Och en rolig grej är också så här: första veckan när vi tog emot de första, de här misstänkta covidfallen, då var det så här: du får en superpampig långärmad skyddsrock med ett munskydd, och du har tar ett visir per gång och sen kastar du det. Och den vägen gick ju snabbt utför till att sen ärva varandras visir, till att så här, okej, nu sprutar vi bara av dem och hänger dem. För att sen typ gå runt med, istället för den här pampiga skyddsrocken, så har man nu någonting som ser ut som en jävla stringplastpåse. Du ser ut som en jävla, glider omkring en jävla plastpåse typ. Så att det har varierat i kvalitet.
Jag såg någonstans, det dyker ju upp så mycket i ens flöden på typ Facebook och Instagram och så här, när man är med i olika grupper. Då såg jag något hur man kunde, och det här handlade väl kanske mest om personal i hemtjänsten. Alltså de verkar ju inte, alltså på typ så här, särskilda boenden och hemtjänsten verkar de ju inte ha knappt ett förkläde liksom.
Nej, och det är så jäkla hemskt.
Och hur man gör sitt eget visir av en, du vet, du har ett par glajer och sen tar du en sån här, en plastficka, ni vet, som man kan sätta in i en pärm som är med hål där uppe, som man trär på skalmarna på glasögonen.
Ja,
alltså så här, egentligen, det är ju, vi är ju också så vana med att vi lever i ett land med liksom jätte, alltså förhållandevis sett väldigt bra vård. Sen kan man ju, alltså man kan ju ha åsikter om hur vården i Sverige är och bla 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 bla, men vi är ändå vana med att man får vård när man behöver och den är ändå bra liksom.
Ja.
Men också ska man göra sitt eget visir av en plastficka. Det blir ju konstigt, samtidigt som man också kanske förstår att
man måste vara lite påhittig.
Typ. Ja.
Men nej, för det är ju också en grej som är så himla så här, det är ju hemskt att man ska behöva gå till jobbet och utföra sina arbetsuppgifter och inte vara skyddad, för att det får ju aldrig ske att man måste utsätta sig själv för en risk, och det är ju så. Jag vet jättemånga kollegor som är rädda för att gå till jobbet och sen liksom komma hem och smitta sin familj. Det är ju en ganska vidrig känsla att gå runt och bära på, och det säger ju sig självt att man vill ha rätt skyddsutrustning, och det där har väl varit lite si och så. Och speciellt tänker jag då alltså personal på typ äldreboenden och hemtjänst, alltså de har ju lite glömts bort tycker jag, och de borde verkligen hyllas och få exakt samma möjligheter som vi inom akutsjukvården har.
Ja, för det är ju så här, det kan man väl kanske tycka lite så här i efterhand, att man, så det är jätteviktigt att skydda liksom våra riskgrupper, och det är ju ändå de som är äldre är det ju. Och det är ju lätt att säga, men det verkar ju som att man har liksom utgått från att någon annan eller någon ska se till att de kan skyddas liksom. Och jag menar på ett boende, nu inte så här, vi har ju inte arbetat inom det, men vi har ändå gjort praktik och vi har ändå lite kompisar. Alltså man har ju någon typ av bild att alltså som sjuksköterska till exempel inom eller inom hemsjukvården så har man jättemånga patienter, jättemycket att göra. Och liksom, och så ska man skydda alla, men du har ingen skyddsutrustning och du vet att om du är hemma från jobbet så är det ingen annan som kan ta över ditt jobb.
Nej, precis. Och, nej, men det,
och då blir det så här, ja, och jag är lite snorig, jag borde vara hemma från jobbet, men då är det ingen som kommer ta det här PK:t på Agda. Stackars Agda, hon får ju alltid.
Ja, den är Agda. Agda är som 12:an.
Ja, jag vet. Borde man göra en sån. Nej, men så att man, alltså man förstår ju att det har varit, att så här, det ändå har fått spridning in på liksom äldreboenden och så här, alltså vad ska man göra?
Nej, och demensboenden. Alltså jag tycker att vi ska utbringa en sån jäkla fet applåd till alla som jobbar inom äldre.
Jag vet, men vi kan inte hålla på att applådera. Jag blir okay, så jävla applåd. Provocerad.
Okay, inte en, ingen jävla Facebook applådgrupp, men vad ska man säga, en hyllning då. Alltså för att jag tycker ändå att de är så himla duktiga och de har inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet.
Nej.
Så kan jag säga. Nej, de kräver mer. Jag tycker att de ska också få matlådor och gratis prylar liksom.
Ja, och det blir ju lite, alltså många företag, så även om det är jättefint att man skickar matlådor till liksom akuten och så här, men det är ju, det är ju någonstans också lite goodwill för ett företag liksom. Det är ju bra PR.
Ja, ja,
för ett företag att man blir taggad någonstans och har skänkt matlådor till IVA på Karolinska till exempel.
Ja, men och också så här, det som provocerar mig här och som jag har pratat med många kollegor om, nu kommer jag låta som världens bittraste människa, men det här är ju inte, alltså vården har ju varit kaos.
Ja, exakt.
Sen urminnes tider. Precis. Det krävdes en pandemi för att man skulle få en, applåd från balkongen.
Jo, men precis. Men så här, vad hjälper en... Nu kan inte jag säga, det är inte så här att jag jobbar i frontlinjen i kampen mot corona direkt. Men även om jag hade gjort det, så hade ju inte jag känt mig nöjd för att någon stod på balkongen och applåderade åt mig.
Nej, nej.
Samtidigt som man ändå så här, ja, det är väl fint att så här, vanliga människor kan visa sin uppskattning liksom.
Ja, men absolut.
Ja, jag vet inte.
Men man låter ju väldigt bitter när man pratar om det här, absolut. Jag hade ens, apropå det här med så här goodwill och att folk får synas, det var en kollega som i början av det här, så hade pressbyrån på Danderyd de gav personalen gratis kaffe och bulle som kallades för hjältefika. Och då var det någon som var så här: ja, men fast jag tror bara att de har ju sittit på ett sånt jävla fett lager, och nu är det ingen som kommer till sjukhuset, så de måste ju göra av med det på något sätt.
Oh. Nej, men fan, all heder åt pressbyrån. Den kan jag sakna lite så här, på Danderyd. Det var ju ändå ens typ ens kollegor som man träffade varje dag.
Ja, gud,
när man gick ut och köpte en cola och en Billys panpizza. Eller en korv, en hisskorv.
Ja, en hisskorv. Ja,
saknar ändå hisskorven.
Och så var det en annan en läkare i personalrummet som bröd och salt skänkte så här 500 bullar. Mm. Och jag bara, men fan, skänkte de inga glutenfria eller? För att jag äter inte gluten. Hon bara, nej, men om det är till någon tröst, så tror jag att det var gårdagen, så de var fett torra. Jag var så jävla bitter vårdpersonal så här.
Jag aldrig vet, men samtidigt har det ju lite sin charm.
Ja, men jag älskar bitter humor, det är ju det roligaste som finns.
Ja, faktiskt, jag håller med.
Okej, men om vi går vidare till fler nackdelar då. Mm. Så har jag tidsåtgång och sen kostsamt. Alltså, fattar du vad det här måste kosta att hålla på och gå in, typ ta med sig grejer in på salarna, och att man måste då tänka igenom. Vi behöver inte fastna så mycket mer med det, men jag tänker så här: gud vad det här kalaset måste kosta stålar.
Japp.
Ja. Och sen nästa nästa grej som jag tänkte att vi skulle prata om var lite de här, alltså de personerna som lider mest av det här, som jag tror är alla gamla människor eller riskgrupper som sitter isolerade. Min mormor är ju 90 år. Hon fyllde 90 år under coronakaoset.
Så att,
ja, nej, men och jag tycker så otroligt synd om alla, och jag tycker de, alltså, jag vet inte ens hur jag ska börja beklaga deras sorg att de måste sitta isolerade. Mm. Det är ju en nödvändig åtgärd, men det är ju psykiskt nedbrytande att vara själv så där länge. Och det spelar ingen roll, och alla har ju inte ens anhöriga som kan ringa och höra hur läget är. Så det tyckte jag var också fint när det kom hela den här att man satte upp lappar i porten, du vet, så här: hej, om du behöver hjälp och handla, jag kan hjälpa dig att handla, eller vad som helst. Att man verkligen tänker på så här, de här stackars äldre människorna som sitter isolerade, en extra hjälpande hand till dem. Och fan, vad duktiga ni är om ni lyssnar. Kämpa på. Det kommer inte vara så här för alltid.
Hon kan man också applådera åt. Ja, man känner att man vill.
Good for you. Nej, men fan, det är svårt att uttrycka liksom den känslan som man skulle vilja förmedla till dem, tänker jag. Att man verkligen vill skicka någon slags så här kärlekshälsning. Jag har också träffat några nu, typ när jag har varit ute på stan. Så jag har träffat några gamlingar som typ har kommit ur karantän. Eller quarantän. Som har, alltså de har ju ett sånt behov av att prata. Jag har blivit stannad av flera som bara vill berätta sin story, att de har suttit i karantän. De har säkert inte pratat med dem på flera veckor liksom.
Fan, aldrig någon som pratar med mig.
Jag hamnar alltid i sådana verkliga så här, situationer och samtalsämnen.
Men jag har ju Nu som vanligt så här, nu, jag vet inte. Vi pratar ju ur ett så här Stockholmsperspektiv nu. Det får vi, alltså, vi båda jobbar ju liksom inom vården i Stockholm och bor i Stockholm. Jag åker ju liksom kommunalt till jobbet. Jag hade ju lite, alltså i början av den här coronasoppan var jag mammaledig. Och då så här, det var ju egentligen inga större skillnader för mig. Alltså man är ju mycket hemma och man gör inte så mycket, och man tar lite promenader och sådär. Men man försöker ju ändå, alltså man försöker ju typ ta sitt ansvar. Jag är ju inte rädd liksom för att själv bli smittad, eller jag är inte rädd för att själv bli sjuk egentligen, även om jag har liksom respekt för att så här, det är inte bara gamla som dör, det är inte bara gamla som blir jättesjuka. Alltså gärna slipper man ju bli intuberad och ligga i resp liksom.
Mm.
Men nu, jag hade ju superduper mycket ångest för att börja åka kommunalt. Alltså du vet, jag har inte åkt kommunalt på flera månader för att så här, jag är hemma, jag har inte åkt någonstans.
Mm.
Men nu, nej men jag har inte det längre.
Nej,
jag,
men för att du var rädd, alltså att du skulle bli smittad eller för att du...
Nej, men mer för att jag tror att det är så nya grejer, det blir svårt... Alltså så här, lite svårt att förhålla sig. Hur ska man bete sig? För att jag, man känner ju så här, vi har ändå en bil.
Mm.
Och så att egentligen för så här, jag har ju ändå ett ansvar att hålla mig frisk på något sätt för att kunna vårda patienter liksom.
Mm.
Men det är ju lite för dyrt. Alltså så här, nu är ju min sambo hemma med vårt barn. Och det är ju inte asfett att vara föräldraledig. Och det kostar mycket att parkera in i stan. Och jag jobbar ju in i stan och det är trängselskatt. Och det blir liksom, skulle jag ta bilen till jobbet varje dag så är det flera tusen extra i månaden.
Ja, ja det får inte då dras av på något sätt eller?
Trängselskatten? Nej, inte trängselskatten. Sen beror det lite på vilka tider man åker, men trängselskatten tror jag är densamma.
Ja, det kanske är det. Vi får ju gratis parkering på jobbet. Nu åker jag ju kommunalt, men jag förstår dig för att man vill ju så här, som du säger också, det är ju också typiskt vårdpersonal att bara, så här, man måste hålla sig frisk. Jag var ju sjuk där för någon månad sedan. Vi följer som käglor. Vi var ju borta och det var ju så här långdragna sjukskrivningar. Det var ju kanske det som var det mest kritiska i början av den här pandemin på, alltså på sjukhuset, att många blev sjuka och det var under lång tid. Men jag...
Ja, för du var ju typ ändå, du kan väl berätta om det, du har ju kanske ändå haft corona.
Jag kanske är en corona survivor.
Ja.
Det vet vi inte, men nej. Jag blev ju då sjuk med feber, ont i kroppen, halsont, ingen hosta, men nej, jävligt snorig var jag också. Men jag var inte borta så länge. Jag var väl borta totalt då en vecka kanske. Ja, jag blev sjuk natten mellan torsdag och fredag. Fredag, lördag, söndag låg jag helt däckad. Så det var ju inga problem. Måndag började jag pigna till. Och då ringde jag till jobbet och bara, nu är jag redo att komma tillbaka.
Och då började inte du jobba förrän måndagen efter.
Nej,
så precis. Du var egentligen typ hemma och var egentligen frisk. Hade det inte varit corona times så... hade ju du varit på jobbet.
Ja, men då ska man vara 48 timmar symptomfri. Och jag var jävligt snorig. Och den här, alltså, jag tyckte att det var så psykiskt dränerande att vara själv och inlåst så där länge. Det blir ju en prövning. Det var lite som att åka till Kuba och skriva C-uppsats och upptäcka att man inte hade internet. Det är någonting som är väldigt normalt för en, tas ifrån en.
Ja.
Den här känslan av att bara kunna, eller möjligheten att så här, kunna gå ner och handla mjölk eller kunna gå och träffa en polare eller
ja, men det är väl det som också är svårt i de här tiderna, att det krävs så här, vi är ju så, alla människor är ju typ rutinmänniskor och jag som ändå har sagt så här, ja, jag har ingen rutin, jag kommer aldrig kunna ha några rutiner med mitt barn, jag hatar rutiner, bla bla bla, har ju märkt, man märker ju under den här tiden att så här, fan vilken jävla rutinmänniska man är.
Ja,
för att
gud, ja.
Så här, vartenda nytt beslut som man måste fundera över, att man säger, men gud, hur ska jag göra här? Jag kan inte gå och handla nu för att det är jättemycket folk, men jag måste handla. Hur ska jag göra? Ska jag gå till apoteket? Nej, då tycker apoteket att man inte ska gå dit för att man liksom inte ska smitta någon som verkligen behöver hämta ut sina mediciner.
Mm.
Och så här, hur gör jag då? Jag behöver verkligen en grej från apoteket nu.
Man kan inte ta någonting på volley längre.
Nej, och man kan inte beställa från Apotea som man är van kommer på en gång. Utan det tar så här 4 extra dagar. Och nu har det ju för sig inte varit någonting så här akut som jag verkligen har behövt. Men det kräver ändå, det blir ganska krävande. För att man måste fundera över saker som man inte behövde fundera innan. Man måste göra saker annorlunda. Och det krävs mycket av våra hjärnor liksom.
Ja, men och det kanske också har varit, nu när du säger just på det sättet, att det kanske också har varit den största omställningen då inom alltså sjukvården,
mm.
eller på akuten,
mm.
att man har blivit tvungen att strukturera om hela arbetssättet, mm. och det är ju en jäkligt stor, alltså det känns som att man är ny på jobbet varje dag, för varje gång du kommer så är någonting som är annorlunda eller har mm. ändrat sig mm. från att du var förra gången, så att
mm.
ja, det blir jävligt rörigt. Och jag fattar att det är jobbigt för folk. Jag och Sara, min kompis, hade den här diskussionen häromdagen, att det hade varit så mycket lättare på något sätt om Sverige bara hade så här gett en, jag tror att många har känt sig väldigt vilsna i hur, vad man får göra. Det hade varit lättare om de som i Spanien sa så här: nej, men ni får inte göra någonting. För nu har det ändå lämnats väldigt mycket upp till en individ, alltså på individnivå, ja. Att ta egna beslut, att väga för- och nackdelar och vad man kan göra.
Jag vet, men det är ju också det som är lite fint också. Och det är väl en av de här positiva grejerna. Alltså så här, det handlar ju inte bara inom vården kan jag tycka. Men att, att det bygger, hela det här systemet bygger ju lite på, alltså, att det här med, ja, med det här platta ut kurvan.
Mm.
Det bygger ju på att vissa personer är väldigt ansvarstagande och träffar inga andra människor och liksom har liksom social, vad säger man, distansering, mm. och man träffar inte riskgrupper, man träffar inga andra, medans vissa fortfarande går ut på krogen.
Ja.
Och så här, det är ju jävligt oansvarigt. Och man kan ju tycka så här, det är ju lite bilder lite titt som tätt så här, i Aftonbladet, hur mycket folk det var ute på. Ja, det var kanske på Söder senast.
Ja, jag såg. Gud, ja, så här, på att Söder så här, flödar folk på nattklubbarna som att det inte fanns någon morgondag, ja. Typ.
Och så här, ja, det är ju skit oansvarigt. Men samtidigt så är ju hela målet med den här, eller så här, hela strategin är ju att inte för många ska behöva söka vård samtidigt.
Ja.
Och då blir det ju ändå, om vissa personer tar jättemycket ansvar och inte blir sjuka och inte träffar någon, då klarar ju vården fortfarande de här så här, inte vet jag, 19-åringarna som egentligen borde gå i gymnasiet men som inte har någon skola, som är ute krogen, ja. Istället. Och då, ja. Klarar ändå vården det. Så att det bygger ju på något sätt att vissa tar ansvar, vissa gör inte det, men det blir ändå plus minus noll i längden, tänker jag mig. Jag, ja. Hoppas, man hoppas ju det. Man hoppas att det är så det ska funka.
Ja, men för jag tänker att om scenariot vore annorlunda, att alla isolerade sig, ingen gick ut, då tänker jag så här, vad hade hänt då när alla väl börjar släppa lite på det här? Då hade vi kanske fått en peak då.
Ja.
Nu blir det som en så här, en liten stadig, typiskt lagom svensk utvecklingskurva.
Ja, men exakt. Och för det är ju ändå också så här en grej som är lite viktig, att alltså ur bara en virusspridningssynpunkt så borde ju inte någon ha träffat någon.
Är egentligen. Du statsepidemiologen där,
ja,
borta?
Ja, visst.
Är du släkt med Anders eller?
I wish. Alltså, jag önskar. Alla älskar ju Anders nu. Jag vet inte.
Ja.
Alla älskar Anders.
Ja, vem fan gör inte det? Nej, han är ju en... Ja, det har varit en spännande grej att få lära känna honom via TV:n.
Jag vet. Och jag kommer ihåg att jag la ut där i början. Så här, på min, jag är ändå ganska... Jag använder inte min Insta så mycket. Men så tyckte jag det var, alla var så taskiga mot Anders,
ja,
där i början, och det var så jävla mycket, och speciellt så här, folk på Facebook som ofta har gått livets hårda skola. De krävde hit och dit, och det är dags att ni stänger, förskolorna ska stänga, och det vet ju alla att det är smitthärdar på dagis och bla 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 bla. Men att han bara ändå satt lugnt i sin båt och bara, det finns inget vetenskapligt stöd för att det är bra att stänga förskolorna.
Vet du vad jag hade velat se? Jag hade velat se Hans Rosling.
Oh.
Alltså may he rest in peace. Det
verkligen.
Är nog en av de smartaste människorna jag någonsin har hört tala. Det hade varit kul att se en debatt mellan Hans Rosling. Jag tänker att de skulle vara polare. De kanske var polare. Det vet man inte.
Ja.
Eller hur?
Ja, det kanske hon var.
Ja. Men jag tänker att det är att Anders och Hans får vara kanske lite summeringen av coronasoppans första del. För att ni ska orka lyssna på våra vackra stämmor med era små söta öron, så tänker jag att vi delar upp det här i två avsnitt. Mm. Eller hur?
Så ni har något att se fram emot.
Ja, men precis.
Ja.
Så coronasoppans första del får ta slut här. Och så får man hålla sig lite ajour om när det kommer ett nytt avsnitt. Förmodligen väldigt snart. Ja. Och då får ni höra på vårt fortsatta snickesnack om the coronasoppa.
Yes. Men hallå, vad kul det har varit.
Ja, faktiskt. Det känns bra att vara tillbaka igen. Det kanske inte är vårt roligaste avsnitt, men
eller?
Jag tycker att jag är rolig och jag tycker att du är rolig. Så att hur tråkigt kan det vara?
Det var kul för oss i alla fall.
Ja. Ja, ni kanske inte tycker det, men vi tycker det i alla fall.
Ja.
Ja. Nej, men okej. Tack för idag då.
Tack för idag. Puss och kram.
Puss och kram.
Hej.
Hej, hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.